Thank you for that,
tack för det vackra musikstycket. Efter Esther Perrys tal sjunger kören i slutet av mötet: låt oss sträva fram. De leds av Alan Matthews och ackompanjeras av syster Ellen Amatangelo. Avslutningsbarn får vi så av Rachel Perry, ännu ett barnbarn till Elster Perry. Jag har nu förmånen att presentera kvällens talare. Äldste L. Tom Perry inröstades som medlem i de 12 apostlarnas forum den 6 april 1974 efter att ha verkat som assistent till de 12 sedan 1972. Äldste Perrys tjänande i kyrkan började med mission till de norra staterna i USA 42 och sedan var han i 2 år marinsoldat i Stilla havet under andra världskriget. Därefter tjänade han bland annat som rådgivare i biskopsråd i Lewiston, Idaho, rådgivare i stavspresidentskap i Sacramento, högrådsmedlem i New Yorks stav och president för Bostons stav. Esther Perry tog sin kandidatexamen i ekonomi vid Utah State University 1949 och stannade kvar där för vidare studier. Han arbetade inom detaljhandeln där han verkade som vice vd och kassör i företag i Idaho, Kalifornien, New York och Massachusetts. I juli 1947 gifte han sig med Virginia Lee från Hyde Park i Utah i templet i Logan. Hon avled i december 1974. De är föräldrar till 2 döttrar och en son. År 1976 gifte han sig med Barbara Taylor Dayton i Salt Lake-templet och hon har varit hans trogna livskamrat de senaste 35 åren, Esther Perry.
I'm deeply honored tonight to have President.
Jag är verkligen hedrad av att ha med mig Elston Nelson här ikväll. Vi sitter tillsammans, sida vid sida, dag efter dag, vecka efter vecka, år efter år, möte efter möte, möte efter möte. Han är en verkligt framstående man. Vet ni, han har aldrig lyckats göra sig fri från sin läkarroll. Om det är någon av generalauktoriteterna som är sjuk och är på sjukhus i Salt Lake, så går han alltid ronden där innan han kommer till jobbet. Elston Nelson, jag är så glad att alltid vara din kollega. Han passar verkligen som en Herrens Jesu Kristi apostel. Jag är också glad att se Elster Bullock här, och Elster Johnson, och Elster Samuelson. De 70 är verkligen en framstående del av vår himmelska faders rike. Det är alltid en överväldigande känsla att stå framför er och se den här vackra och stiliga gruppen unga vuxna. Det är ännu mer nervöst att tänka på att tiotusentals av er är samlade i lokaler över hela världen. När åren snabbt gillar förbi så kommer ni att se tillbaka på den här tiden i ert liv som en av de mest spännande. Jag har stor tillit till och förtroende för kyrkans unga vuxna. En av de tydligaste uppenbarelser som jag själv någonsin har fått kom till mig medan jag förberedde mig för att presidera över området centrala Europa. Under en sömlös natt så fick jag känslan att de unga ensammastående vuxna var kyrkans framtid i Europa. Jag behövde inrikta mig på dem. Det visade sig bli en av de mest givande perioderna under mitt mångåriga tjänande. En del mycket positiva resultat har kommit under de senaste åren när vi har lyssnat på era tankar och bekymmer. Tillsammans har vi lärt oss hur vi kan hjälpa er att ta med era vänner i stort antal till kyrkans möten. Jag har sett den innerliga andliga styrkan hos de många vuxna i kyrkan. Jag vet vad ni förmår. Jag har sett hur ni stärker varandra och leder vänner till kunskapen om Jesu Kristi återställda evangelium. Men ni är unga och jag är gammal. Många år skiljer oss åt. När jag var er ålder använde jag en räknesticka till beräkningar i min bokföringsklass. Jag ska visa er hur den fungerar. Jag talar med en hastighet av 140 ord per minut när jag talar. Om jag flyttar stickan fram till antalet ord som jag talar, så ser jag hur länge jag ska tala. För mig så går här uträkningen mycket snabbare än med en modern miniräknare. Men för att hålla jämna steg med era snabbtänkta hjärnor får jag för de flesta andra uträkningar hålla mig med vår tids moderna redskap. För att hålla jämna steg med er så jag tvingas göra många förändringar för att kunna använda den senaste tekniken. Jag har fått lära mig att använda en komptometer, en 1401 hålkortsmaskin, en dator med diskettstation, en laptop, en palmtop, en BlackBerry, en iPod, en iPhone och nu har jag en iPad. Lägg där till Facebook, Twitter, bloggar och YouTube. Tänk på vad det innebär för en 88-åring att försöka hålla jämna steg med er. Vilken prövning det är för min generation att leva upp till och se det ni utvecklar. Men vi har ett försprång jämfört med er. Vi har upplevt alla förändringarna. Vi har genom erfarenhet fått kunskap om några av de grundläggande sakerna som fortfarande är av stort värde och som grund att bygga på. Ni kan bara läsa om dem. Jag vill tala om några av de här grundläggande fundamenten som aldrig får läggas bort eller förkastas. För några år sedan kallade en välkänd författare några av männen och kvinnorna från min tid för den bästa generationen. Författaren Tom Brokaw skrev: de här männen och kvinnorna växte upp under den stora depressionen när ekonomisk förtvivlan hängde som en plåga över landet. De såg hur deras föräldrar förlorade sina företag, sina gårdar, sina jobb och sina förhoppningar. De fick lära sig att acceptera en framtid som utspelade sig en dag i taget. Sen, just när det syntes en strimma hopp om ekonomisk återhämtning, så exploderade kriget över Europa och Asien. Den generationen kallades till exercisfältet och tillsades att utbilda sig för krig. De lämnade sina gårdar, sina jobb på Main Street. De slutade sina jobb på löpande bandet och på Wall Street. De slutade skolan eller gick från examenskläderna direkt till uniformen. De hade mycket emot sig och de började sent, men de protesterade inte. Vid en tid i livet när dagar och nätter borde vara fyllda med oskyldiga äventyr, kärlek och arbetslivets lärdomar, så fick de strida. Ofta man mot man under de mest primitiva förhållanden. De var i luften varenda dag, bland skyar fyllda av skräck. De gick till havs i fientliga vatten, långt från hemlandet. När kriget var slut deltog de män och kvinnor som varit engagerade i kriget i det glädjefulla och kortvariga fiendet. Därefter tog de genast sig an uppgiften att återbygga upp sina liv och den värld de ville ha. De var tidigt mogna, härdade genom det de gått igenom, disciplinerade genom utbildning och uppoffringar. De gifte sig i rekordstor omfattning och födde ännu en generation. De höll fast vid sina värderingar. Personligt ansvar, plikt, heder och tro. När jag var ung såg vi fram emot samma saker som ni önskar idag. Vi förväntade oss romantik, utbildning, yrkesliv och äktenskap. Istället så kallade vi att tjäna och sändes till jordens fyra hörn för att strida i ett fruktansvärt krig till försvar för våra grundläggande rätter att tänka, handla, samlas och leda i skydd av lagen. Vårt tjänande var inte bara för oss själva. Det skulle bli vårt bidrag till de generationer som kom efter oss. Vi tjänade villigt och det krävde stort mod. Även om inte jag gör anspråk på titeln bara för mig själv, så är jag en av de överlevande från det som kallades den bästa generationen. När jag ser mot framtiden och när jag ser på er framtid, så ber jag att ni ska stå fram och ta på er ert ansvar att besvara det föregångnas ädla arvedel. Jag ber att ni i en framtid ska benämnas den bästa generationen. Era strider blir helt annorlunda. Jag är fullt medveten om att era svårigheter blir mycket större än våra. Vi visste vem som var vår fiende på slagfältet. De sköt mot oss. Dagens fiende är mycket mer försåtlig. Han konfronterar oss inte i strid öga mot öga. Istället så gömmer han sig i nästan varje anordning som finns. Hans plan är att placera en elak tanke här och en ondsint ingivelse där för att leda oss bort från de dygder som våra ärorika historia har lärt oss. Med sina onda planer har han frambringat sätt att försvaga den kristna tron. Ikväll så vill jag tala till er om försvagandet av den kristna trons grundvalar över hela världen. Ni har en uppgift när det gäller att hjälpa vår himmelske faders barn återvända till sin kristna tro och utveckla tro på frälsaren och hans vägar. Påven Benediktus den 16:e klagade över kyrkornas försvagning i Europa, Australien och Förenta staterna. Han sa: man finner inga bevis på något behov av Gud, än mindre på Kristus. De så kallade traditionella kyrkorna verkar vara döende. Vi har kommit bort från den traditionella gudstyrkan. Många människor säger att de är andliga snarare än religiösa. Om en lärare passar deras livsstil, accepterar de den och gör den till en del av sin tro. Om den inte passar, utvecklar de en egen, konstgjord tro. Tro och andlighet ses numera som konsumentprodukter. Materialismen har tagit över och ersatt Gud. Vi måste höja våra röster mot de här farliga tendenserna som är avsedda att förgöra mänsklighetens tro. Mormons bok varnar oss gång på gång för att ersätta vår tillit till Gud med sånt som inte är varaktigt. I Mormons bok står det att många av nefiterna förlorade tron och blev högmodiga och upplåsta i sina hjärtan för sina mycket stora rikedomars skull. Därför blev de rika i sina egna ögon och ville inte ge akt på profeternas ord om att vandra rättrådigt inför Gud. Mina unga vänner, när ni ser den kristna tron försvagas i samhället, då måste er egen tro bli än mer fast och säker. Helaman förkunnade: kom ihåg att det är på klippan, vår återlösare som är Kristus, Guds son, som ni måste bygga er grundval. Så att när djävulen sänder sina mäktiga vindar, ja, sina pilar i virvelvinden, ja, när allt hans hagel och hans mäktiga storm piskar er, ska detta inte ha någon makt att dra er ned till eländets och det oändliga lidandets avgrund. Tack vare den klippa som ni är byggda på och som är en säker grundval. Och om människorna bygger på denna grundval kan de inte falla. Nefi påminner oss. Vi talar om Kristus. Vi gläds i Kristus. Vi predikar om Kristus. Vi profeterar om Kristus. Och vi skriver i enlighet med våra profetior så att våra barn ska kunna veta till vilken källa de kan se för att få förlåtelse för sina synder och det liv som är i Kristus. Ty den rätta vägen är att tro på Kristus. Har vi grund för ett sådant påstående? Det bäst nedtecknade faktumet i världshistorien är berättelsen om vår Herres och Frälsares mission på jorden. Hans mission hade förutsagts ända från början av människans historia på jorden. Låt oss bara se på ett exempel. I kapitel 5 i Moses bok så läser vi: och det begav sig sedan jag, Herren Gud, hade drivit ut dem, att Adam började bruka jorden och råda över markens alla djur och äta sitt bröd i sitt anletes svett, så som jag, Herren, hade befallt honom. Och även hans hustru Eva arbetade tillsammans med honom. Och Adam och hans hustru Eva åkallade Herrens namn, och från vägen till Edens lustgård hörde de Herrens röst tala till sig. Och de såg honom inte, ty de var utestängda från hans närhet. Och han gav dem befallningar att de skulle tillbe Herren sin Gud och offra förstlingarna i sina jordar som offer åt Herren. Och Adam lydde Herrens befallningar. Och efter många dagar visade sig en Herrens ängel för Adam och sa: varför frambör du offer åt Herren? Och Adam sa till honom: jag vet inte, endast att Herren befallde mig. Och då talade ängeln och sa: detta är en sinnebild för offret av faderns enfödde, han som är full av nåd och sanning. Därför ska du göra allt du gör i sonens namn, och du ska omvända dig och åkalla Gud i sonens namn evinnerligen. Så instiftades offer på jorden som en evangelisk förrättning att utövas och utföras med prästerammets myndighet som symbol för det kommande offret av människosonen som skulle ge sitt liv för världens synder. Förrättningen utformades så att den skulle peka på Herrens offer när han kom i tidens mitt. Påskoffret till exempel utformades så att ett lamm av hankön, ett helt felfritt förstaårslamm, valdes ut som offer. Blodet tappades ur och man var noga med att inget ben skulle knäckas. Allt symboliserande frälsarens död. Jag finner det förundligt att det här offret fortsatte genom tidsåldrarna, från Adam fram till frälsarens tid. Trots många perioder av avfall så kvarstod hoppet om att Herren skulle sona människosläktets synder genom sin enfödde, och hoppet att hans försoningsblod skulle göra odödligheten möjlig, och den blev tydlig i deras sinnen. Förrättandet av offer avslutades i och med frälsarens ankomst till jorden. Sakramentet instiftades för att påminna hans efterföljare om han hade varit på jorden och fullföljt sitt jordiska tjänande. Som ni minns, och som vi läser i Lukas 22 kapitel: och han tog ett bröd, tackade Gud, bröt det och gav åt dem och sa: detta är min kropp som utgörs för er. Gör detta till minne om mig. På samma sätt tog han bägaren efter måltiden och sa: denna bägare är det nya förbundet i mitt blod som utgörs för er. Återigen så förundras jag över att den här påminnelsen, även genom avfallets mörka tid, utfördes i många former och på många sätt genom generationerna fram till evangeliets återställelse, när prästerömets makt återfanns på jorden för att utföra de heliga, frälsande förrättningarna. Genom alla perioder av den nedtecknade historien så finner vi ständigt påminnelser om frälsarens mission. Han kom till jorden som en person med dubbelt medborgarskap. Dels gudomlig och dels mänsklig. Han kunde därför genomföra sitt stora förädlande offer för oss genom sin försoning. Kan vi hitta något starkare bevis för att han är Jesus Kristus, världens frälsare, än att bara följa lärdomarna genom alla tidsåldrar? Han har gett oss sitt evangelium för att leda oss på vår jordevandring. President David O. McKay sa till oss: ansvaret att visa för världen att Jesu Kristi evangelium kan lösa dess problem åvilar de människor som hävdar att detta anspråk, som tror att världens alla problem kan lösas genom lydnad mot Jesu Kristi evangeliums principer. Lösningen på världens största problem finns här, inom Jesu Kristi kyrka. Tillräckliga åtgärder vidtas, inte bara från enskildas behov, utan också från nationer och grupper av nationer. Jag medger att det här kan tyckas arrogant, som om vi var klokare än andra. Men det är vi inte. Det gäller bara att tillämpa Guds plan på världens problem. Ni som bär prästerömmet har större ansvar idag, nu när ni lever i denna omskapande tid i världens historia, än kyrkan haft någonsin tidigare. Jag upprepar: om vi gör anspråk på att ha sanningen, åligger det varje sista dagars helig att leva så att när världens människor kommer som svar på kallelsen för att pröva trädets frukter, så ska de finna frukten hälsosam och god. Det stora budskap vi för fram till världen är att vår Herres och Frälsares evangelium återigen har återställts till jorden. Hans kyrka finns på jorden igen med det heliga prästadömets härlighet och kraft. De som har ordinerats ges makt att handla i Guds ställe för att låta lärosatser, förrättningar, principer och krafter att binda på jorden liksom i himlen. Det här är frälsarens kyrka. Han leder sin kyrka genom sina utvalda profeter. Profeterna i sin tur undervisar andra om evangeliet och vittnar om Jesus Kristus som vår frälsare och återlösare. Denna dag och tid är tidernas fullbordan, som profeterna har talat om från tidernas begynnelse. Det är den tid när allt som nedtecknats ska fullbordas och komma fram, så som Herrens profeter har sagt och som vi kan läsa i de heliga skrifterna. Det är ingen ny kyrka, utan en kyrka som återställts till världen i vår tid. Ni är den generation som Herren har sparat för den här tiden. Ni kom upp ur dopets vatten med förbund och löfte till Herren att representera honom och hjälpa människor att kasta bort sin världslighet och återvända till de välsignelser som vi blivit lovade om vi följer honom och lever efter hans evangelium. Ni kan hjälpa vår himmelske faders barn att återvända till sin kristna tro och utveckla tro på honom och återvända till hans vägar. Du kanske frågar: vad kan jag göra? För några månader sedan så talade vår stavspresident under ett sakramentsmöte och föreslog fyra saker som vi kunde göra för att föra andra tillbaka. Det första är daglig bön. Jag tycker om det som står i Bible Dictionary. Så snart vi förstår vår sanna relation till Gud, att Gud är vår fader och att vi är hans barn, då blir genast bönen en naturlig instinkt för oss. Många så kallade svårigheter med bönen uppstår genom att vi glömmer det här förhållandet. Bönen är den handling varigenom faderns vilja och barnets vilja fås att överensstämma med varandra. Avsikten med bönen är inte att ändra Guds vilja, utan att för oss själva och andra säkerställa de välsignelser som Gud redan är villig att ge, men som är beroende av att vi ber om dem. Välsignelser kräver en del arbete från vår sida innan vi kan få dem. Bönen är ett slags arbete och är det sätt som vi fått att uppnå de högsta av alla välsignelser. President Monson har sagt: till alla som hör min röst och som kämpar med utmaningar och svårigheter, stora som små. Bönen ger andlig styrka. Bönen är vårt sätt att söka kontakt med vår Fader i himlen som älskar oss. Tala till honom i bön och lyssna sen på svaret. Underverk åstadkoms genom bön. Kom ihåg, be innerligt. Be dina personliga böner varje dag och hjälp sen andra att återvända till den kristna tron genom att uppmuntra dem att knäböja och be. För det andra, studera skrifterna varje dag. Kan det finnas starkare vittnesbörd om Jesus Kristus än de vi finner i Mormons bok? I 233 av de 239 kapitlen nämns frälsaren. Är inte det underbart? Se till att studera skrifterna varje dag. Hjälp sedan andra att återvända till den kristna tron genom att uppmuntra dem att studera skrifterna dagligen, även dem. För det tredje, tempelvärdighet. En del av er har varit i templet, andra inte. Det är bra att veta vad som krävs för att få en tempelrekommendation. Vi förstår väl vad som ska göras. Vi går till en domare i Israel och bekräftar för honom vår värdighet att inneha en gällande tempelrekommendation och sen leva så som det krävs för att behålla vår rekommendation. Lev på ett sådant sätt att ditt rättfärdiga föredöme visar hur man lever för att vara värdig templets välsignelser. För det fjärde, dagligt tjänande. Kom ihåg kung Benjamins ord och se, jag säger er detta för att ni ska kunna lära visdom, för att ni ska kunna förstå att ni är i era medmänniskors tjänst, är ni endast i er Guds tjänst. Herren besvarar bokstavligen våra böner genom det tjänande som vi ger till andra. Var ett exempel på kristligt tjänande och hjälp andra att återvända till en kristna tron genom att uppmuntra dem att tjäna sin nästa. När jag var i er ålder så hade jag en upplevelse som hjälpte mig förstå vikten av att tjäna andra. För 10 år sedan så berättades den här upplevelsen på filmen Särskilda vittnen om Kristus. Jag vill att ni ska se den igen ikväll. Jag upplevde en gång något som påminner mig om den glädje som kommer av att ställa sig frågan: vad skulle frälsaren göra i den här situationen? Jag var bland de första av flottans soldater som landsteg i Japan sedan fredsfördraget efter andra världskriget undertecknats. Att komma in i den ödelagda staden Nagasaki var en av mitt livs sorgligaste upplevelser. En stor del av staden var totalförstörd. En del av de döda hade ännu inte begravts. Och som ockupationstrupper satte vi upp vårt högkvarter och började arbeta. Situationen var dyster och några av oss ville ge mer. Vi gick till vår avdelnings fältpräst och bad om tillstånd att hjälpa till med uppbyggnaden av de kristna kyrkorna. På grund av statliga restriktioner under kriget så hade de här kyrkorna nästan upphört att fungera. De få bygderna var svårt skadade och en grupp av oss anmälde oss som frivilliga till att reparera och lägga murbruk på de här kapellen på vår fritid så de kunde användas till kristna gudstjänster igen. Vi kunde ingenting om språket. Allt vi kunde göra var själva arbetet med att reparera byggnaderna. Vi fann att pastorerna inte kunnat verka under krigsåren och uppmuntrade dem att återvända till sina talarstolar. Vi upplevde stor glädje tillsammans med de här människorna när de återigen upplevde friheten att utöva sin kristna tro. Det hände en sak när vi lämnade Nagasaki för att återvända hem som jag aldrig kommer att glömma. När vi gick på tåget som skulle föra oss till våra skepp för återresan så blev vi retade av några andra marinsoldater De hade sina flickvänner med sig som skulle ta farväl av dem. De skrattade åt oss och antydde att vi hade gått miste om allt det roliga i Japan. Vi hade bara slösat bort vår tid med att arbeta och lägga murbruk på väggar. Just när de retade som mest så kom över den kullenare stationen ungefär 200 av de här goda japanska kristna från de kyrkor som vi hade reparerat, och de sjöng framåt Herrens kämpar. De kom fram och överröstade oss med presenter. Så ställde de sig längs spåret, och när tåget började röra sig så sträckte vi ut våra händer och rörde vid deras fingrar när vi for förbi. Vi kunde inte säga någonting och känslorna var alldeles för starka. Men vi var tacksamma över att på något sätt kunna hjälpa till att återställa kristendomen i en nation efter kriget.
I know that God lives.
Jag vet att Gud lever. Jag vet att vi alla är hans barn och att han älskar oss. Jag vet att han sände sin son till världen som för att vara ett försoningsoffer för hela mänskligheten, och att de som tar till sig hans evangelium och följer honom ska få evigt liv, den största av alla Guds gåvor. Jag vet att han ledde återställelsen av evangeliet här på jorden genom det som utfördes av profeten Joseph Smith. Jag vet att den enda bestående glädjen och lyckan vi någonsin kan finna under jordlivet kommer genom att följa frälsaren, lyda hans lag och hålla hans bud. Ikväll, mina unga vänner, uppmanar jag er att göra ett nytt åtagande. Jag uppfordrar er att bli den bästa generationen genom att hjälpa vår himmelske faders barn att återvända till sin kristna tro och till en stark grundval av religion som behövs för att nå sinnesfrid och verklig glädje under den här jordiska prövotid. Må Herren välsigna er med mod, djärvhet, entusiasm och en önskan att återigen befästa tron genom Jesu Kristi evangelium. Han lever, det vittnar jag om, i hans heliga namn. I Jesu Kristi namn. Amen.